Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast@lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar, och nu rullar vi igång veckans avsnitt.
Go!
Ja, nu var det torsdag. Och podd och Life with Kids-podden. Och det är jag, Helena, som idag sitter här med Ann Fernholm.
Hej.
Hej. Det här är ju så kul. Igen.
Ja, det är jätteroligt.
Du var en av de första vi träffade den här podden.
Och det var, hur länge sedan var det?
2 år sedan, lite
två
drygt.
År sedan. Ja. Mm.
Så att jag tänker att nu är det dags att prata socker igen.
Ja, socker. Ja.
Det är liksom din, du är ju fru socker.
Ja, min specialgren är det.
Men för de som inte har stenkoll på vem Ann Fernholm är, vem är du?
Jag disputerade i molekylär bioteknik för länge sedan. Mm. Sen så tyckte jag att, eller tiden där lärde mig att forskarvärlden behöver granskas av journalister som politiker granskas av journalister. För de överdriver ofta resultaten av sina studier och annat. Mm. Så att då blev jag journalist. Och sen så påbörjade jag resan in i kostens värld år 2008 faktiskt. Så nu har jag granskat kostforskningen i typ över 10 år. Helt otroligt. Ja. Men då intervjuade jag en kvinna med typ 2 diabetes som berättade för mig om dagen när vågen stod på 100 kilo. Mm. Och hur hon med hjälp av en strikt LCHF-kost la bort sina insulinsprutor på 2 dagar. Blodsocker gick ner och la sig på en låg och jämn nivå som hos en frisk människa. Blodfetterna blev perfekta och hon gick ner 40 kilo i vikt. Och hon blandade grädde och crème fraîche som fil till frukost. Och det där talade emot allting vi hade lärt oss. Och det fick mig att börja gräva i kostforskningen, för jag insåg att det är någonting i alla teser som inte stämmer. Ja. Och det kan man väl säga att så var det ju.
Och sen har du liksom fortsatt gräva i det.
Ja, sen upptäckte jag att det är nog det här med socker och att det sannolikt är en viktig orsak till varför vi blir så sjuka av den västerländska maten.
Var det då du liksom blev intresserad av kost? Eller har liksom kost och hälsa alltid varit liksom din
alltså, ja, gud ja. Det kost och hälsa. Men alltså, när jag växte upp, det var ju så här, det var ju lågfett mat. Det var ju det som var hälsosamt. Och det följde ju jag liksom. Och allting.
De här lätt yoghurt.
Lättfil och så här light yoghurt med socker i till frukost. Och sen någon nyttig så här müsli eller något med massa sötade ananasbitar i.
Som man inte blev mätt av. Man kunde äta väldigt mycket. Nej. För det var inget fett i.
Och sen åt man så här fettfri sallad till lunch. Och sen så på fikat så satt man där med lite kakor framför sig. Jag ska ta en. Men man var så hungrig så det
vi
blev
kan prata om det med en kaka 3. Sen.
Ja, kör hårt.
Men det här med socker då?
Ja, men vet du vad? Så jag måste bara berätta. Ja. Det, här, det som fick mig faktiskt in på att kosten kan ha effekt var när jag var gravid och hade gått upp jättemycket i vikt. Mm. Och sen var det någon som berättade att hon gick ner i vikt med en GI-kost. Och så testade jag det och jag kunde gå ner i vikt utan att räkna kalorier. Och det var och det en upplevelse också.
Vi kommer i ett annat avsnitt prata om det här med graviditet och kost också med dig. För det känns ju som att det är också en djungel liksom.
Ja.
på något vis. Men det tar vi en annan podd helt enkelt.
Det kör vi då.
Men det här med socker då. Det känns ju som att när kom det här raffinerade sockret in i våra liv? Liksom? Hur blev det så här?
Vet du vems fel det är?
Ja, berätta.
Ja, det är Napoleons fel.
Ja, men han är ju död.
Då kan vi inte hänga för det. Nej, men så här var det. Socker var ju en extremt dyr vara som vi importerade från Västindien. I början av 1800-talet. Via Storbritannien. Och Napoleon ville erövra Europa. Mm. Och då införde han den som hade makten över sockerhandeln hade makten i världen. Det var dåtidens olja. Så han införde en handelsblockad mot Storbritannien. Mm. Och det innebar att man inte fick tillgång till socker nere på den europeiska kontinenten. Mm. Och då började man experimentera med att få fram socker från andra källor. Och då fick man fram sockerbetor som växer på nordliga breddgrader. Så då på den tiden konsumerade vi ungefär, eller förbrukade 1 kilo socker per person år. Men där i början av 1800-talet så börjar sockerförbrukningen öka. Men det stiger nästan som mest mellan 1850 och 1940. Mm. Så ökar sockerförbrukningen 10 gånger upp till över 40 kilo socker per person och år.
Vi hade en topp... Äter vi så mycket socker?
Ja, nu är vi... Ja, grejen, vi förbrukar. Ingen vet hur mycket vi äter. Man kan bara gå... Det finns förbrukningsstatistik. Ja. Och sen finns det vad vi själva rapporterar att vi äter. Och jag kan säga, det är väldigt stor skillnad mellan förbrukning. Så det, typ, det produceras 15 kilo godis per person och år. Godis och choklad. Vi rapporterar att vi äter runt 4,3 kilo. Så att det är ett glapp där på något så här, ganska många kilo. Så vi inte riktigt vet vart de tar vägen.
Antagligen ner i magen.
Ja, precis. Godis slänger vi sällan. Ja. Mm. Så att, ja, men så där började det. Och faktum var så här, på 1930-talet, sockerindustrin växte starkt i Sverige liksom snabbt. Mm. Och sen hade vi börskrasch 1929. Och då var sockerbolaget Sveriges största bolag. Det stod för 5% av landets BNP. Och då kraschar världsmarknadspriset på socker med börskraschen. Och då hotas hela den här viktiga industrin. Det är 100 000-tals jobb som hotas. Mm. Och då genomför regeringen en utredning i sockerfrågan. Och man kommer fram till att socker är billiga kalorier till en fattig befolkning. Det är lätt att lagra, lätt att transportera. Det är liksom bra att använda för att konservera frukt och bär. Och det är gott. Så man började subventionera sockerproduktionen. Och på 30-talet så lämnar man spelplanen fri för sockerbolaget att pumpa ut sin propaganda. Mm. Och hushållslärare blev en så här viktig målgrupp och sånt. Och det var då som socker gick från att vara mest festmat till att bli vardagsmat. Och vi får lära oss att ju mer du sockrar på gröten desto billigare blir morgonmålet för både... mjölk och gryn är då dyrare än socker, finns det en bild så här som spreds.
Oj, då kunde man äta bara socker då?
Ja, alltså det var ju så. Det blev de vita, rena kristallerna som skulle så här, ta Sverige ur fattigdomen. Men så upptäckte man, sen blev det ju som en kariesepidemi utan dess lika.
Just det.
Och genom etiskt vidre experiment på Vipeholms sjukhus i Lund som man gjorde på, man kallade dem för sinnesslöa personer. Obildbara och sinnesslöa. Det var människor med svår epilepsi, autism och sånt som bodde där hela sina liv. Där testade man vad som förstör tänderna. Först trodde man att det var en brist på vitaminer. Mm. Sen började man ge dem socker i olika former. Vissa fick tugga på så här jättestora kolor, 12 eller 24 stycken varje dag. Andra fick socker helt över maten, andra fick vetebröd och så här. Men så bevisar man bortom allt tvivel att det är socker som förstör tänderna. Och ju liksom klibbigare sockret är, desto värre. Socker mellan måltiderna är värre än socker till maten. Men så lär vi oss att borsta bort problemet. Och så fortsätter vi äta lika mycket socker. Och så toppar vi vår sockerförbrukning i början av 2000-talet. Då förbrukade vi ungefär 48 kilo socker per person år. Nu är vi nere på runt 43.
Det är jättemycket socker. Det är en hel människa nästan.
Ja, och du vet, och grejen är att barn äter ju ungefär lika mycket som vuxna. Så vissa barn äter ju i princip sin egen vikt i socker varje år.
Mm.
Och då är det ju inte ditt socker, det är ju form av godis. Godis är vår största källa till socker.
Ja.
Få föräldrar fattar hur extremt mycket socker det är godis. Mm. Om du har en 5-åring, vet du, om godis ska kosta 10 kronor i affären.
Mm.
För hur mycket pengar kan de köpa lördagsgodis då utan att överskrida sin maximala dagsranson socker?
Ja, det är ju inte hela 10 i alla fall.
Nej.
Nej.
6 kronor.
6 kronor.
För en vuxen är det väl ungefär 10 kronor. 9 kronor är det för en vuxen.
Mm. Åh, herregud. Ja. Ja, vad innehåller det här socker? Alltså så här, vad är socker? Liksom?
Socker är ju egentligen en ren kemisk... Det är ett viktigt problem med socker. Det är ju en ren kemisk substans.
Ja.
Det är ju liksom ämnet saccharos som består av sockerarten glukos som sitter ihop med sockerarten fruktos.
Mm.
Och det är ett jätteproblem för när man då liksom skickar in sockerbetorna i den här industriella anläggningen som producerar socker, ja, så tar man ju bort allting som är viktigt för kroppen. Alla fibrer, all näring, alla mineraler, alla vitaminer, puts väck. Allt som egentligen vårt fantastiska molekylära maskineri behöver. Sen så rinneframställer man en kemisk substans som vi sen häller i typ... Ja, vissa säger att det är 80% av all mat, men jag är beredd att tro dem. Så vet du till exempel så här, blåbands pulvershoppa med så här sparris smak. Värma koppen.
Ja.
Vet du vad ingredienserna är?
Det vill jag väl veta, men det är så här, då.
Majsstärkelse, glukossirap, en form av socker. Ja. Det är andra ingrediens i en sparrissoppa. Och sen så är det så här maltodextrin. Det är bara så här, stärkelse, socker, maltodextrin, palmfett, salt. Och sen kommer sparris. Så det är mer socker i den sparrissoppan än vad det är sparris.
Och så tycker man inte att den smakar socker kanske. Eller jag vet inte.
Nej, och glukossirap smakar inte lika sött som vanligt socker.
Nej.
Nej.
Men, herregud. Jag blir helt matt, känner jag lite grann. Men hur mycket kan man äta? Eller liksom, det finns ju ändå någon form av gränsvärden här. Alltså så här... En del plockar ju bort sockret liksom, helt. Men det finns ju ändå någon form av så här, rekommendation i situationstecken. Så här, ät inte mer, om du ska äta socker så ät inte mer än så här.
Rekommendationen i Sverige ut, ligger liksom? På maximalt 10% av dina kalorier. För annars får du i dig mindre, för lite näring, för lite vitaminer, antioxidanter och allt det kroppen behöver. Och mineraler. Men svenska barn ligger... Alltså det finns ju jättedåliga undersökningar. Ja. För lite statistik. Men de som finns visar på att de ligger på 13-14% i genomsnitt.
Mm.
Och då ska man veta att man ofta underrapporterar faktiskt sockret.
Just det. Det är lite som du sa innan det där med hur mycket som framställs och hur mycket som vi säger
precis.
Att vi äter. Liksom.
Så att, jag skulle säga att de flesta barn behöver... åtminstone, alltså gärna halvera sockret, för det gör ingenting. WHO säger att vi ska, de har också 10% som är gräns, men har ett mål med halva mängden socker.
Mm.
För då slipper vi i princip karies, då slipper vi i princip hål i tänderna om vi har det. Och de inkluderar faktiskt också sockret i juice i sina rekommendationer. För industrin har ju, det kommer ju säga nytt godis med så här, inget tillsatt socker. Och sånt. Men då är det koncentrerat fruktjuice istället. Så istället för att koncentrera ner sockret från en sockerbeta har man tagit ett äpple och koncentrerat ner juicen eller druvjuice.
Just det, så det är som att äta väldigt många äpplen?
Ja, precis. Men nej, det är det inte. För det är utan fibrerna.
Ja,
och utan ganska mycket av vitaminerna för man har kokat ihop den där söta juicen liksom. Så att då när det processas så försvinner ju mycket av det som är, så jag skulle säga äpplen är jättemycket bättre för kroppen.
Och sen lyckas man aldrig få i sig 10 äpplen liksom.
Nej, det gör man, det blir mätt liksom. Ja. Det är skillnad när du äter, om du äter en påse gott och blandat 160 gram gelégodis får du i dig lika mycket socker som det är i ungefär 6 äpplen.
Japp.
Och hur snabbt äter du 6 äpplen? Om du
jag har aldrig testat faktiskt.
Men om du köper dem, hur länge ligger de i fruktskålen hemma? Nej,
inte så länge, för mina barn älskar äpplen.
Ja, okej.
Så två dagar kanske max.
Två dagar?
Ja.
Men då är hela familjen?
Ja.
Ja, om ni köper en på så gott och blandat, hur länge räcker den då?
Nej, men den är typ på booms.
Ja, och där är ju skillnaden.
Ja.
Du får ju så mycket socker på mycket kortare tid och man blir ju inte mätt liksom.
Nej, man mår lite illa och får hjärtklappning i alla fall, ja.
Ja.
Det där är intressant. Varför får jag hjärtklappning av socker?
Det kan inte jag svara på. Nej. Det är vissa som upplever att man får ju...
Eller så här, liksom svårt... Alltså, ja, det är som att det slår för fort, liksom.
Ja.
På något sätt.
Man får ju en liten ökning i blodsockret, liksom, ofta. Mm. Och det där, den kan ju vara olika stor beroende på... Alltså, om man tittar i blodet så har man ju... En vuxen människa har väl ungefär... Jag får med att det är ungefär 3 sockerbitar löst i hela blodet.
Mm.
Så allt annat socker du äter måste musklerna ta upp och så här. Men om man då inte gör, om man inte tränar jättemycket så kan musklerna bli lite slöa på det där.
Mm.
De blir vad man kallar för insulinresistenta. De reagerar inte på insulin och då stiger blodsocker ganska mycket efter en påse godis.
Ja. Så. Det där, vi ska kanske, ja, men vi pratar lite om det där nu, det här med beroendet. För det här är ju lite som att, om jag utgår från mig själv då, om jag... så här, får det här suget så bara, jag måste ha socker, för det är egentligen sockret jag är sugen på. Jag är oftast inte så här, jag är jättesugen på det här godiset, utan det är bara så här, jag måste få i mig något som är sött liksom. Och så äter jag det då kanske, och jag vet ju att det räcker ju kanske med liksom två bitar för att stilla det här. Men det är ju något i det här godiset som gör att jag inte slutar efter de här två bitarna, utan jag kanske äter 10 eller 20.
Och så känner du dålig för att du inte klarar det. Eller visst gör man det? Ja, men gud vad dålig jag som inte klarade de där.
Jag klarade inte, säga stopp, det är det första. Alltså, det är ju psykiskt jobbigt. Men det andra är att kroppen, jag vet ju hur dåligt jag mår. Alltså, så här, rent intellektuellt vet jag att jag kommer att skita av det här. För att så här, det får typ hjärtklappning. Jag mår, jag
och så äter man ändå, eller hur?
Varför det är det så?
Och där tänker jag så här, för jag sa det där, man känner sig dålig själv. Liksom, men det ska man inte göra. För det är så den mänskliga hjärnan fungerar. Liksom. Mm. Och då, forskare säger så här, vissa forskare säger att det finns ett sockerberoende. Andra säger, nej det finns absolut inget sockerberoende. Det är överdrivet, vi får ett mat. Jag säger så här, har du någon gång sett ett barn ligga och skrika framför broccolin i butiken? Eller framför äggen? Liksom. Ja, men vårt hjärna har ju helt klart ett speciellt förhållande till socker. Så är det ju, och det är olika för olika personer. Men jag ska säga, när jag håller föredrag brukar jag fråga hur många som har lyckats ta en godisbit ur en godisskål. Och tänk att man ska ta en och sen verkligen bara ta en. Och då liksom bland 100 personer brukar två räcka upp handen.
Jag kan klara så, det, men det är ju en enorm liksom, ansträngning. Vilket, alltså det är ju så sjukt när man tänker på det.
Ja, för när jag frågar då hur många som oftast liksom tar en men sen äter minst 10, liksom, då räcker ju typ halva publiken upp handen. Och så är det ju. Och då tänker jag att vi faktiskt bara måste acceptera och inse att vi funkar så. Och inrätta livet därefter. Så ska man, vill man äta godis, så ska man inte köpa mer än godis för mer än de där. Ja, faktiskt inte 6 kronor för ett barn. Nej. För grejen är att de äter ju annat socker. Så de ska ju helst äta mindre då. Jag brukar säga, köp 5 bitar socker, 5 bitar godis, inte mer. För att köper du en hel påse så kommer du äta hela den påsen. Köp bara precis det du ska ha. Och köp inget mer.
Nej. Och om eller vi köper till 2 helger samtidigt.
Ja, precis. Åh gud, det är så bra. Det är extra pris. Man får, det blir billigare om jag köper 1 kilo. Ja. Ja, men det är livsfarligt. Ja. Faktiskt, rent bokstavligt livsfarligt. För att man blir jäkligt sjuk på så mycket socker. Men sen så köper man kanske 1 paket kakor och tänker man ska ta en. Men sen så är man där och nallar 2, 3, 4 kakor. Liksom. Det går inte. Det man har hemma äter man av. Så rensa ut det från skafferierna. Det ska inte finnas där. Och ju mindre socker man äter, desto mindre socker vill man ha. Och desto mindre socker behöver man för att något ska smaka sött. Men ju mer socker man äter, och ju oftare man äter socker, desto oftare vill man ha socker. Som barn till exempel, så här. Barn, alltså man förknippar socker med en situation. Så om barn får läsk när det är fredagsmys, det är inte ett barn som kommer glömma att de ska ha läsk på fredagen. Men ger du dem broccoli till fredagsmys, ja, men de kommer inte köta om broccoli nästa fredag liksom. Så är det ju, eller hur? Så,
och finns det något mellanläge då?
Vad sa du?
Finns det något mellanläge? Vad är det bästa fredagsmyset?
Ja, det är väl typ nötter eller bara hänga. Fredagsfyset brukar vi prata om.
Ja, det är det som också är lite sjukt tycker jag. Att vi förknippar alla mysiga, trevliga stunder med att vi ska stoppa saker i munnen.
Ja, och framförallt på barnen. De ska alltid ha något sött. Då ska de ha, går de på Gröna Lund, skitkul där. Ja, nog ska de ha både glass och sockervadd också. Liksom. Och det är ju inte hållbart. Kan du inte bara kul? Alltså mina barn är jättekul utan att vi äter det där, måste jag faktiskt säga. Det funkar skitbra. Och grejen är så här, går man till badhuset, då är det många som så här köper ett glass till sitt barn efteråt eller något för de har badat och de är hungriga. Men då kommer de tjata om glass nästa gång man är där. Så att våra barn, alltså jag tycker ju så här, typ GB-glass har ju, jag menar Magnum, så här, dubbel hallon. Ja gud, den har ju 32 olika
det var
ingredienser
inte hallon
i. Ja nej, alltså det är ju fruktansvärda ingredienser i. Men alltså för att våra barn, någon gång måste man ju få käka en GB-glass också, för att det gör ju alla andra barn liksom. Och då brukar vi köpa glass när vi är på Smögen varje sommar.
Då behöver man inte åka till Smögen så ofta.
Nej, vi gör ju inte det. Så då är det helt okej att köpa glass där. Och då när vi åker över Smögenbron.
Ja, nu ska vi köpa glass. Ja,
men, alltså faktiskt, det har varit helt, nu kanske det är lugnt, nu är de lite äldre. Men alltså det är ju intressant tycker jag. Och sen så är det så, för jag gör egen glass då. Med...
Den har jag också gjort. Det finns jättefint recept i en av dina böcker.
Ja, och det finns faktiskt också i nya boken som kommer 5 mars. Den heter Stora boken om barn och mat. Ja. Det ska vara liksom ett samlat referensverk till all kunskap man behöver. Om allt från hur man lär bebisar äta till amning, till ja, men hur man hanterar ett litet barn som blir skeptiskt mot mat. Och typ ätsvårighet. Jag skriver tillsammans med Kajsa Lam som är logoped och jobbar med barn med ätsvårigheter. Och där finns också kapitel om socker. Och där finns recept på min glass.
Ja.
Ja.
Sen och finns ett jättebra kapitel
på sorbet också.
Om det här med graviditet och kost. Och det ska vi som sagt prata om i en annan podd.
Ja, precis.
Men det tyckte jag också, där finns det mycket göttigt. Det
finns kapitel om processat mat också. Det finns så mycket man behöver veta för att kunna navigera den här matdjungeln som är. Men nu tillbaka till sockret. Ja. Men då när vi gör egen glass med typ grädde och äggulor och bär. Och sen lite socker.
Mm.
För att det ska smaka glass och inte... Men det blir ändå typ en åttondel så mycket socker som från i köp i glass. Men när vi gör den glassen och barnen älskar den, vi, så här med mangosmak, det är deras favorit. Och så gör vi hallonsorbet till med också låg socker då, men jättegod.
Men vanilj kan man göra med vaniljpulver. Det är,
ja, det är också det jättegott. Och chokladglass har vi gjort och gud, ja, massa. Mm. Men det är tråkigt att de tjatar aldrig om den glassen.
Mm.
Och jag, min tolkning är att det är för att de får inte den där kicken av den. Det blir inte det. De älskar det, det är jättegott. Men de får inte sockerkicken.
Nej.
Och jag är nästan lite besviken på det faktiskt.
Är det något i våran biologi som säger att vi vill ha sött då?
Ja, alltså det, och det där tror jag faktiskt också är lite genetiskt. Det finns någon genetisk komponent där.
Ja, men det tror jag vi har pratat om tidigare i någon podd. För att jag kan ju se i våran familj, jag har en man som inte har något vidare sockersug. Alltså han har aldrig ätit godis. Som alltså, men han är inte så här, han äter inte kakor och sånt. Ja, men det är liksom inte hans grej. Det är samma sak med våran äldsta son. Och en av våra tvillingar. Alltså Vera, Edvin och pappa Peter. De är inte så intresserade. Liksom. Alltså man skulle kunna ställa fram ett helt kakbord framför dem. De skulle kunna ta en så här halv kaka, sen är de nöjda.
Ja, det är så orättvist.
Medan jag och Oscar är ju precis tvärtom. Och min pappa är ju likadan.
Ja, ja.
Så där har vi ju så här...
Till Oscar, är det enäggsfillingar eller tvåäggsfillingar?
Tvåäggsfillingar, en tjej och en kille. Nej, men så att det är så här, när vi fikar så... Och det ska liksom serveras någonting så vet vi ju att så här, okej, vi lägger bara fram liksom varsin.
Ja, alltså, det är som det är också ett väldigt
bra knep. Det går ju inte alltså, för det går, han kan inte hantera det. Jag är ju ändå vuxen så jag kan ju ändå hantera det på något sätt. Jag blir ju inte tokig liksom när jag skriker utan det är så här, okej.
Nej, men det är faktiskt jättebra knep. Så jag bara fram precis det som ska gå att.
Ja.
För det skriver vi också om i den här nya boken då. Liksom, och det här, det är viktigt när man är förälder. Att man inte är för kontrollerande när det gäller barns mat. Och bestämmer, du måste äta två mackor innan du går till skolan. Eller du måste göra det här. Eller bestämmer att du måste äta upp maten. För då kan barnen tappa aptiten.
Mm.
Så man får inte vara för... Men man måste ha kontroll över vad de äter. För deras hälsas skull. Och då är liksom, om du ställer fram precis den mängd kakor som man ska äta. Då behöver man, då får alla varsin. Och du behöver inte säga nej till fler. Nej. Och du behöver inte vara kontrollerande. Men du har stenkoll.
Mm.
Det är så man ska
det
vara.
Blir liksom.
Ja, man har kontroll genom att ha bara bra mat hemma i skafferierna. För då finns det inget skräp där att äta. Liksom.
Nej. En sak till kring det här med beroende. Vi pratade lite om det innan. Men jag tänker att det är bra att få med på band också. För jag tycker att jag, om jag utgår från mig själv. Varit ganska duktig på att plocka bort socker ur min egen mat. Jag tycker att jag liksom, ja, men jag har inte alls samma sockersug längre. Jag tycker ändå att jag har börjat kunna hantera det där på ett ganska ändå hyfsat sunt sätt. Men sen var det ju jul här för några månader sedan. Det bakades mer, man så fikade mer, man gick bort. Alltså man åt så julgodis och sådär. Jag tyckte inte att jag frossade inte det här som jag skulle kunna ha gjort för liksom ett antal år sedan. Men jag åt ändå, betydligt mycket mer socker än vad jag brukar. Och sen blev det januari och jag liksom kom tillbaka och inte åt. Liksom. Men det suget som satte in i mig då, de här första veckorna liksom, efter jul, det var ju hemskt. Och jag sa ju till dig, jag har en sån här oboj-gömma. Jag gör egen choklad till mina barn, men jag har min egen oboj-gömma långt in i låda. Och då, för att stilla detta, då går jag till den här oboj-lådan och så tar jag två teskedar oboj.
Bara pulvret. Bara så här.
Ja. Oh, gud. Och sen är det bra.
Vet du, det är 80% socker i det.
Ja, men jag vet ju. Ja, jag skulle kunna ta ett vanligt socker också, men det smakar i alla fall lite choklad.
Ja, nej, men jag fattar.
Sjukt, liksom. Alltså jag fattar att det är något.
Ja, men och det där tänker jag, det där är ju, för jag får inte så, men nej. Det är väl, det där måste man lyssna på sin egen kropp och lära sig den, hur den funkar.
Mm.
Och det finns ju faktiskt de som, det finns några som, jag vet, kallar sig sockersystrarna sådär. Mm. De kan ju faktiskt inte äta något, för då tar de som ett återfall. Liksom. Mm. Som alkoholism eller som folk som röker. Det går inte att ta en cig. Det funkar inte för dem.
Nej.
Och det där tycker jag vi ska, det säger forskarna, det är överdrivet, bla bla bla. Så, men det ska vi ha en stor respekt för.
Mm. Men hur bryter man det där då? Är det bara så här, jag får slänga ut den där och bara gömma och sen så bara härda, liksom. Ta ett äpple.
Ja, eller vad är det? Ja, nu har du ju kommit bort från det efter några veckor, sa du. Jag skulle säga, det beror på hur jobbigt man tycker det är. Det bästa är ju faktiskt att inte kanske äta, alltså bara skita i sötsakerna vid jul. Liksom. För att om man håller sig borta från dem, då är de inte längre, då är inte det något jobbigt sen. Nej. För mig, jag gör faktiskt min egna chokladgodis här med ganska lite socker i. Men sen så tycker jag, ja, men typ om man äter en så här julkola, det blir bara klibbigt på tänderna och smakar faktiskt helt sjukt sött. Liksom. Så att jag vet inte, jag tycker inte det är gott längre.
Nej.
Jag äter hellre av all den fantastiska julmaten. Ja. Mycket sånt.
Ja.
Men sen gör jag också faktiskt små saffranskakor till mig själv. Som är jättegoda. Som Birgitta Höglund, har så här, hon är bloggare. Hon har några saffranskakerecept.
Får man googla om man vill ha saffranskakor på precis.
Vårkanten. Ja, ja, nej, men till jul. Och sen pepparkakor, det är också recept i boken med halva mängden socker.
Ja.
Eller har vi det? Nej, men vi har så här hur man bakar halva mängden socker. Och sen lite mandelmjöl istället för vetemjöl. Så blir det bättre för kroppen. Och det, ja, för mig är inte det sockersuget, men för andra kommer det göra det. Så att man får lyssna till sig själv. Och göra det som funkar för en själv. Men faktiskt inte se sig själv som dålig.
Nej.
För att man inte kan hantera sockret. Utan bara fatta att det är så här med hjärna. Det finns faktiskt en som har det här extrema sockersuget. Hon beskriver det som att hon har liksom som en, ja, men som en sköld. Hon har lyckats ha en viss mängd, vad ska man säga? Hur uttrycker hon det? Inte tålamod. Motståndskraft. En viss mängd motståndskraft vaknar hon med under dagen. Sen kanske hon går in på pressbyrån och ser en massa sötsaker. Då tas lite av motståndskraften bort.
Ja.
Och sen så är det någon som ställer fram ett kakfat. Ja, då tas lite av motståndskraften bort. Och sen till slut, om hon då utsätter sig för mycket frestelser under dagen, då tar motståndskraften slut. Och då kommer hon äta. Så att för att hon ska klara av att hålla det här, så behöver hon inte, måste hon liksom ha utsätta sig för så lite frestelser så att motståndskraften håller hela dagen.
Men sen också se till att man har stoppat i sig tillräckligt
med mat.
Alltså man håller sig så att man inte är hungrig. Liksom, för då blir det ju ännu värre. Och bara, ge mig den där bullen när jag dör. Liksom.
Ja, precis. Jag såg faktiskt en forskningsrapport nu. Grejen är ju så här att om man inte äter den här processade mat med massa vetemjöl och socker och allt det här processade, då överäter man sällan. Då äter man den mängd mat man behöver. Man behöver inte räkna kalorier. Liksom. Så att riktig mat ska man inte vara rädd att äta.
Det är ändå skönt.
Ja, ät så du blir mätt. Liksom.
Men behöver vi reda ut lite? För det finns ju socker och socker, tänker jag. Alltså så här fruktsocker, alltså det här vita sockret. Vad är vad? Och är det något som är...
Herregud, det där är en hel djungel, en vetenskap. Okay, det finns faktiskt en liten broschyr om socker. Som man kan, om man googlar på en liten broschyr om socker, den heter precis så. Så finns den på Storstockholms diabetesförening, deras hemsida. Kan man ladda ner en pdf av den.
För det är bra där, om man får lite fakta. Liksom.
Ja, där finns det liksom, vad är glukos, fruktossirap, vad är glukossirap och hur skiljer sig. Och det vita sockret är ju glukos som sitter ihop med fruktos. Och fruktos är ju fruktsocker. Man tänker att fruktsocker är det som finns i frukt. Men i frukt finns massa olika former av socker.
Ja.
Men det är sannolikt fruktosen som skadar oss i stora doser.
Men om jag känner då som familj eller som förälder att nej, men vi äter lite för mycket socker hemma. Liksom. Det är lite för mycket i alla delar. Liksom. Var börjar jag någonstans? Och kanske speciellt med barnen då, om man liksom redan har skapat någon form av liksom, beroende, eller vad man ska kalla det för, då, hos sina barn. Vilken ände börjar jag om jag känner att jag vill kanske inte kan börja med att strypa allt? Liksom.
Nej, men börja med att ta bort läsken gärna. Liksom försök att få bort, eller begränsa åtminstone till ett glas. Köp aldrig 1,5 liter läsk. Liksom. Köp mindre förpackningar. För det ser man, när 1,5 liter läsk kom ut i affären och bara sköt läskförsäljningen i höjden. Vi ökade vår konsumtion jättemycket. Ta inte en stor godispåse, ge barnet en tablettask. Så här. Små bitar att suga på. Så att det blir många bitar men väldigt små då, istället för många bitar och väldigt stora. Och sen så om man har så här sötad yoghurt till frukost till exempel, så börja med att försöka att spä ut den. Det här kan man gärna göra lite smyg med vanlig naturell yoghurt. Sakta men säkert så man minskar mängden socker. Eller gör som jag, det finns också recept i nya boken. Gör en egen fruktyoghurt med riktigt så här fet 10% yoghurt kör jag tillsammans med hallon, banan och vaniljpulver. Det blir jättegott. Jag har faktiskt inte hittills, det finns inget barn som inte har gillat den yoghurten.
Sådana smoothies gör jag på helgen. Fast jag har vanlig naturell yoghurt och så bär.
Så går jag jättegoda saker. Och sen så bara skicka ut godiset och hitta andra goda saker att äta. Och där har vi också recept liksom i boken som... Ja, men gör chokladbollar som är sötade med dadlar. Och då är det, så här, det är också socker. Men i dadlarna då får man alla fibrer, alla mineraler, alla vitaminer bevarade. Så det är socker med näring. Och de mättar och de ger inte samma så här behov av att överäta faktiskt.
Det är inte hjärtklappning liksom.
Nej, jag tycker inte det. Och efter en, man kan ta en och vara nöjd. Ja. Och sen är jag mina favoritchokladgodisar som jag gör på mörk choklad. Så här 70% choklad, neutralt kokosfett och lite grädde och sen typ lakrispulver i. De är jättegoda. De kommer man också äta en hel del av, men då blir man så mätt. Och jag får inte någon så här behov av att äta dem varje dag och hela tiden. Men det är ju olika.
Det kanske jag skulle få, det vet man ju aldrig.
Nej, det är olika. Man kan ha salmiak i dem också, då är de farligt goda. Men det gillar mina barn, de tycker det är lika gott som godis. Det är typ 10% socker i av alla kalorier, att jämföra med typ lösgodis där 100% av alla kalorier kommer från socker. Så att, ja, så det blir ju, försök hitta annat gott att äta, gå igenom mellanmålen, gå igenom frukosten och läs på förpackningarna. Och bli inte för nojig liksom heller. Nej. För det är också viktigt så här, typ om du köper köttbullar, det är ju jätteskönt att kunna köpa köttbullar, för det tar jättemycket tid att göra egna. Och då är ju ofta så här, köttfärs och annat, det är ju de första ingredienserna. Sen kanske finns det, alltså, man fattar ju inte varför de ska i socker, men det finns ju kanske som sjätte eller sjunde ingrediens. Och nu ska man veta att ingredienserna kommer ju efter hur mycket det är i. Så när det är sjätte eller sjunde ingrediens och det typ kommer efter saltet, då är det inte jättemycket socker i. Och det kan man leva med.
Så länge det inte är ettan eller tvåan.
Liksom. Nej, så länge det inte är ettan eller tvåan. Det är det. Typ, titta på teriyakisåsen. Ja, då kommer ju sockret först. Glukos, fruktos, sirap. Så här. Sen kommer vatten. Eller, ja, men och då man är lite teriyakisås på maten och på så här laxen och riset. Som vi gjorde innan jag läste på förpackningen. Då häller man ju bara socker över maten.
Det är lite som vi pratade om innan, när de liksom bara öste på socker på allt liksom.
Ja. Så vi gör det ju det frivilligt då. Ja.
Så man inte förstår liksom.
Ja, nej, men så är det ju. Jag snackade någon gång med en taxichaufför, så jag skulle hålla föredrag, och så var han så här, men jag äter jättelite socker, och så, alltså, det syndes ju kanske att han inte åt den mest sunda maten i världshistorien så här. Och jag bara, men du vet, det finns ju socker i allt. Ja, men ta så här sötsur sås, det finns ju socker i. Ja, gör det. Nej. Och där du tror att jag bara träffar det som han har på maten typ varje dag.
Ta bort den, ska du se.
Ja, det är, men det blir ju, om man har det, det är ju också första ingrediens. Eller typ, första, ibland är det vatten som första, ibland socker. Det är lite olika på de där såserna. Men det är ju jättemycket socker.
Ja, det gäller så. Att våga vända på förpackningarna. Ja. Men det är inte helt lätt att tyda allt heller. Liksom.
Nej, man måste läsa på förpackningarna och sen se upp för smaksatta mjölkprodukter. Läsa på frukostflingorna till barn, det är ju hemska saker. I vissa av dem är det ju mer socker än vad det är i kakor. Det är mer socker i de här kokopopsen än vad det är i ballerinakakor. Och du skulle ju aldrig få för smula kaka. Men det är lika nyttigt att smula kakor över frukosten som...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Nej, för det, jag vet att vi åt havrefras. Ja. Men det kändes ju också som att när jag började läsa ordentligt så bara, det här är kanske inte så himla bra ändå.
Ja, det är en av de bättre flingorna. Men det är ju ännu bättre att ta flingor helt utan socker. Ja. Och lära barnen.
Finns det ens? Liksom?
Ja, det finns det. Och vet du vad, det har kommit några nya nu. Som har haft några ungdomar, jättehärliga. De har drivit det från sin gymnasie. projekt.
Ett UF-företag.
Ja, ett UF-företag. Mm. Och nu har de fått fram en som heter Färsking. Skitsnygg förpackning. Jättesär. Liksom man ska hålla kroppen färsk på något sätt. Till färskingarna.
Mycket
ja.
Bra.
Ja, det är mina barn gillar den flingan.
Ja, fint. Ja. Vad var det jag skulle säga...
Och sen finns det många andra flingor också, ska man säga. Det är bara att läsa på förpackningen. Det finns ju en massa så här granulas nu för tiden. Som, alltså ja. Det finns ju en trend att göra saker utan socker i.
Ja, och det är väl ändå
det är jättebra. Positivt.
Ja. Men som sagt, vänd förpackningen är helt enkelt.
Ja.
Det här med mellanmålen då? Vad är dina bästa mellistips? För det kan ju också en tendens att det blir massa vita mackor. Och
ja, min lite. Son, han kommer hem och länsar skåpet på så här cashewnötter och mandlar.
Ja.
Och sen russin i det har han. Liksom. Ja. Ja. Ja, man kan ta lite matrester som är över.
Mm.
Man kan baka eget bröd som jag gör utan så mycket vetemjöl i. Barn kan lära sig om de gör det från början, lära sig att äta fullkornsbröd. Det går alldeles utmärkt.
Mm.
Och sen så, ja, den där yoghurten som jag sa förut med riktig yoghurt. Och faktiskt, man kan ha pepparkakskryddor på fil.
Mm.
Det smakar jättegott. Det gillar många barn. Så här kanel, kardemumma, nejlika och ingefära. Det är ju...
Det är pepparkaka det.
Det är pepparkaka. Mm. Man kan göra sin egen müsli. Med mixa så här cashewnötter, mandlar och ha i lite havregryn och sen ha i pepparkakskryddor. Och så kan man, om man vill, rosta det lite i ugnen med smör eller någonting.
Mm.
Det finns så mycket gott att äta som det. Vet du vad? Det finns ett liv efter socker. På många ställen i världen har man inte ätit socker på den nivå vi har gjort. Vi klarade oss jättebra innan 1800-talet. Nej, vi var ganska fattiga och hade bara svalt lite. Och så här, men vi klarade oss liksom, det här, vi hade inte så här sötsug.
Nej.
Många som flyttar till Sverige tycker ju att vår mat är så här enormt söt.
Mm. Men det tänkte jag när jag var i Thailand förra vintern. Vi var där nästan hela. Jag tänkte, men gud vad härligt. Så här, nu ska vi så här, frossa i bra mat. Men där häller de ju på. Insåg jag då efter så här, någon månad. Så bara, gud vad sött allting är. Och så börjar man inse så här, i de här fruktshakerna man köpte. Så här, där häller de i liksom en jättestor shot med sockerlag. Tills man insåg att så här, okay, skitsocker, det är ju jättegott ändå. Liksom. Och på maten har de ju massa som grejer de häller på.
Det kommer ju, det var ju inte så mycket socker. Alltså Kina och Japan, de har ju ätit jättelite socker. Men nu ser man ju faktiskt, nu kommer ju den västerländska maten in där och det bara exploderar ju fettman. Men tittar man på gamla studier från Okinawa-öarna till exempel, de har flest 100-åringar i hela världen, då fick ju de 3% av alla kalorier från tillsatt socker tror jag i vissa studier. De åt 3 gram socker per dag. En sockerbit. Och vi äter kanske, ja, vi ska äta max 50 gram enligt rekommendationerna som vuxna. Liksom. De har 3 gram och Japan 8 gram. Så det, man har ju ätit väldigt lite socker. Det är så roligt, japansk mat här, det är ju massa socker i. Men japansk mat traditionellt har det ju varit jättelite socker i.
Borde vi reda ut också vad som händer i kroppen när vi äter för mycket socker? Ja, alltså, så att man förstår varför det är egentligen.
Ja, dels är det näringsfattigt. Och sen så när man överäter det så ser man, eller det växer fram en hypotes som handlar om att man kan få fettlever. Man ser att fruktos, den här sockerarten som jag sa, man tror skadar kroppen, den tas om hand av levern alltid. Precis som alkohol alltid tas om hand av levern. Och då kan man se när man överäter det att det drar igång en fettbildning i levern. Och nu har ju 1 av 10 barn i USA fettlever. Eller 1 av 10 unga. Eller faktiskt över nu, 13% tror jag såg siffror senast. Och man har sett sådana siffror i USA också, finns inga siffror från Sverige. Men då har man sett i studier då när barn med fettlever har fått typ bara dra ner på sockret. Och målet har varit att de ändå ska äta lika mycket kalorier sen, så har de fått stärkelse istället. Typ att de har bytt sötade frukostflingor mot bagels, som ger vetemjöl. Men då kunde man se på 10 dagar så fick de en drastisk minskning av mängden fett i levern. Och många barnen började gå ner i vikt också automatiskt då, fast de skulle fortsätta äta lika mycket. Men några som inte gick ner i vikt fick ändå bort fettet ur levern, eller en stor andel av allt fett i levern. Så det där och där ser man också, så att man tror att det är en... Och fettlever är jättedåligt.
Ja, det låter ju äckligt.
Ja, det är faktiskt en risk för att det kan bli inflammation i levern sen, och vissa behöver det kallas, då kan man få lever... Vad heter det? Skrumplever. Och då behöver man transplantera en lever. Och då har man ju liksom samma prognos som i vissa cancerformer för överlevnad. Och, sen så, och nu ser man behovet av att transplantera lever på grund av icke-alkoholrelaterat fettlever kallas det för. Det ökar ju i världen. Det är en riskfaktor för typ 2-diabetes, riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och allting. Så att när barn har fettlever, det är ju faktiskt jättedåligt.
Jättedåligt. Ja. Mm. Det är inget man vill ge sina barn liksom.
Nej.
Som
nej.
Start i livet. Varsågod.
Det är inte någon så här fram, man vill ta en fransk gås liksom.
Men du, det här ja. Med socker är ju så extremt känsligt ämne.
Ja, det alltså, är det.
Det känns som att det är så här, det är nästan som att det är två läger i det här ja. Socker. Så här, nej, men det där är farligt.
Det är ju för dem som har samma, som du beskriver det ja. Själv liksom. De som har det där suget, jag vill ha socker, som inte riktigt som du mm. har börjat analysera sina egna mekanismer.
Nej. Att jag känner det mig som känsligt. En rökare liksom. Alltså, så här, ja. Jag känner att det borde vara samma känsla som att säga, jag måste gå och ta en cigg.
Liksom. Ja, och snacka med rökare om att de ska sluta röka, det ger ju bara irritation, eller hur?
Ja.
De är ju trötta på att höra det. Och då är ju folk som älskar socker, de vill ju inte
ja, men jag älskar är ju socker, men jag fattar också, att det inte är så bra för mig. Liksom.
Sen är det ju faktiskt vissa som bara så här, verkligen klarar det, som du beskriver din mm. man och dem. För de är ju ingen issue.
Nej.
De tycker bara att bara tjata folk om, vad löjligt liksom. Fan, ja. Det där med socker, det vill bara ta en kaka så klarar du dig.
Mm.
Och de har väldigt dålig respekt för alla de som inte har det så.
Mm. De tycker bara att vi inte har någon karaktär.
Ja, precis. Ni är bara dåliga. Så då...
Ja, oh, herregud. Nej, men det känns som att det är så väldigt laddat liksom.
Och det, ja, det är det.
Ja, men det skrivs liksom mycket böcker åt olika håll och det debatteras och så här.
Ja.
Det känns som att det är en av vår tids stora så här skiljelinjer
ja, liksom, ja, precis. Och ja, det är ju det är verkligen så. Och jag märker ju det när jag så här går ut och säger man får ju ta, det är många som bara, du är så överdrivet liksom. Och mm. sen är det många som övertolkar också och så säger mm. så här, du har ju nolltolerans mot socker. Mm. Man bara, fast jag har sagt att man ska halvera sockret när man bakar, det kallar inte jag nolltolerans. Nej. Liksom.
Halvtolerans.
Halvtolerans, jag har halvtolerans mot socker. Mm. Sjukt bra. Nej, men vi borde faktiskt på befolkningsnivå så skulle vi, om vi förbrukar idag 43 kilo socker per person år. Mm. Om vi följde Livsmedelsverkets rekommendationer så borde det inte förbrukas mer än 20 kilo socker per person år.
Nej.
Och så lite har vi inte förbrukat sedan typ början av 1900-talet.
Det finns lite potential här.
Alltså. Ja, det finns lite potential.
Men vi ska snart avsluta detta samtal. Men jag tycker också att det är lite spännande hur man pratar med sina barn om de här sakerna. För det kan jag ju känna ibland när liksom man säger nej till barnen. Eller så här, ja, men vi vill ha det här. Eller så bara, nej, fast det är inte bra. Alltså så här, hur ska jag prata med mitt barn så att inte de blir helt nojiga? Eller liksom att jag sätter en massa...
skuldkänslor
på dem liksom. För
jag tror att de ska inte ha skuld. Du får förklara varför du säger nej. Sen är det din roll som vuxen att hålla dem borta från för mycket socker. För det klarar inte dem. De har ingen karaktär.
Nej, det har de inte.
Det har de inte. Och jag märkte, jag har varit inbjuden till en sån här mellanstadieskola och pratade om socker. Då var det några barn där. Det var någon som bara kände att hon blev uppenbart orolig för hennes pappa drack typ en liten läsk varje dag. Och vad ska jag göra då, säger barnet. Och då tänker man, alltså, du kan ju inte göra något. Måste han ta ansvar för? Och det är vi vuxna som måste ta ansvar.
Mm.
Så att vi ska inte låta, barnen ska inte ta ansvar för det här.
Nej.
Men vi kan förklara. Mm. Du blir sjuk av socker. Man blir sjuk, du klarar inte för mycket socker. Det är dåligt för kroppen. Du kommer, och många får ju faktiskt ont i magen och sådär också. Mm. Så att jag är ledsen, du kan inte få mer. Nej. Punkt.
Mm. Hur nojig ska man vara, tänker jag, om man är... Om man vill begränsa sockret till sina barn, gör det hemma. Jag tänker man hamnar i rätt mycket sociala sammanhang där det också är väldigt mycket socker. Hur ska man förhålla sig till det? Liksom?
Ja, med mina barn har jag har inte haft några problem med mina så här, mor- och farföräldrar till barnen. Så där får de,
ja,
där
man,
där får de mer socker än vi får hemma. Liksom. Ja. Men det tycker jag är helt okej, för vi träffas inte jätteofta. Och det är inte ett dödligt gift, liksom, utan det är en dosfråga.
Mm.
Och när vi har varit fika på skolan och alla andra barn kommer med typ 5-6 bakverk på sina tallrikar, typ dubbla dagsransonen socker på en timme får de i sig.
Mm.
Då säger jag så här, ja, men ni får ta 3.
Mm.
Vilket jag egentligen tycker är för mycket, men det är liksom någon slags... Så att det inte blir... För jag tror inte på för strikta gränser, för det kommer bara slö över. Mm. Så.
Ja, för det finns väl också lite... Så här,
och sen så när min son kom så här, och det har jag också berättat om i kommande boken, han kommer bamsa så här, mamma jag vill baka. På baksidan var det såna här schackrutor, såna här kakor. Mm. Jag vill baka Teddys schackrutor. Ja, men då kände på hans röst, det här går inte, jag kan inte säga nej den här gången. Det funkar inte, det kommer hela hans tonårsuppror handla om att bara baka Teddys schackrutor från morgon till kväll. Så då säger jag ja liksom, och bara det blir ju den där barnen, den är ju så van vid nej. Så att, och sen halverade vi sockret och tog bort en del vetemjöl och ersatte med mandelmjöl, och det blev jättegoda kakor.
Mm.
Och sen så tog vi en Och först var det så här, det var ju Minecraft-kakor, för de är ju så här fyrkantiga.
Ja,
ja. Mm. Men sen tog han en tugga och då blev det en OP-kaka. Och det var en overpower-kaka.
Oh.
Och de var alltså supergoda.
Mm.
Halva mängden socker var precis lagom mycket. Och sen så frös vi in dem där och sen tog vi några någon gång då och då. Liksom. Mm. Så det är inte, det behöver inte vara noll, men i sociala sammanhang, sen så på barnkalas, då har jag bara så här, då får de äta det de får. Punkt. Ja. Men när de har kommit hem med den där jättegodispåsen, då har det varit så här, okej, ni får ta 5 eller 6 bitar, blev det så småningom var. För den som var på kalas fick bjuda syskonen. Den som var på kalas fick välja 5 bitar först. Sen fick den andra välja 5 bitar. Vet du vad de gjorde sen?
Slängde.
Nej, de halverade sina bitar.
Mm. Så det blev dubbelt så mycket.
Ja, så delade de. Så blev det dubbelt så många. Fick de 12 bitar godis.
Skitbra. Ja, men du ser.
Ja.
Ja, men vad bra. Nej, men det känns också som att det är ju så viktigt att inte det blir något. Ja, men man vill inte sätta så mycket griller i huvudet på dem. Man vill få lära dem och få dem att förstå vad som är bra för deras kropp.
Ja.
Men inte att de ska liksom men få några skuldkänslor eller liksom.
Nej, men det tror inte jag de får heller. Man får bara säga att det inte är bra liksom. Mm. Sen får man säga, men så här, ja, men när det är på kalas, äter du får så här.
Ja.
Och så jag kan ju säga att det är mina barn så här, när de har gått till, det har varit så här skoldisco och det har varit några barn som har hivat i sig alltså 5 läsk. Du vet, man undrar vad de vuxna gör på det där skoldisco. Det är helt sjukt. Ett barn hivade i sig läsk och kräktes. Och det känner man, det är bara så sorgligt liksom. Mm. Ser ni inte vad som pågår? För det är inte så att de häller i sig bubbelvatten och kräks, utan det är ju läsken som har en effekt på dem. Men då har jag sagt så här, ja, ta en liksom och ät chipsen. Snälla, ät inte godis.
Mm.
För chips tycker jag är lite bättre. Så,
så att man
liksom ändå ger dem, de får ta något, men ber dem att försöka hålla det på en lagom nivå. För 5 läsk, då skulle jag, det är ju, ja, det är galet. Ja.
Ja, det här är ju, vi kan prata socker säkert precis hur länge som helst.
Ja.
Men jag tänker att vi ska avsluta det här nu ändå. Har du några så här sista liksom, tips till alla sockerstinna?
Ja, jag kan lova en sak. Det finns ett liv efter sockret och det är jättebra.
Ja, det är bra.
Det är tipset.
Ja, det får räcka så. Men sen också vart man hittar dig och när den nya boken och vad den hette igen.
Ja, Stora boken om barn och mat heter nästa bok.
Mm.
Jag skrev en som heter Smakäventyret om bebisar, hur man lär bebisar äta mat. Men nu, jag kände då övergav man föräldrarna.
Mm.
När barnet blev som jobbigast och gick in i sin neofobiska ålder och blev kräset. Och då skrev jag tillsammans med Kajsa då, som jobbar med barn med ätsvårigheter. Hon är jätteduktig och jag har lärt mig massor av henne. Så det handlar om den munmotoriska utvecklingen. Massa grejer man inte har en aning om som är viktigt att lära sig faktiskt. Så den kommer 5 mars.
Mm.
Så. Och sen så om man vill läsa mer och så, här, så har jag ju min sajt annfernholm.se.
Och sen har du startat kostfonden.
Och sen, oh gud, den är ju det viktigaste.
Ja,
faktiskt.
Jag tänker att passa på den.
Ja, men kostfonden. Ja, men det är för att vi faktiskt ska utvärdera hur kosten påverkar oss. För det finns ju många som har sådana mirakelberättelser när de lägger om och äter riktig mat, som jag säger. Mm. Andra tycker det är extremt. Jag tycker att de äter bara riktig mat och så får de fantastiska effekter. Och vi vill ju göra vetenskapliga studier så att man kan börja använda kostbehandlingen på ett annat sätt i vården.
Mm.
Så, och det kan inte vi göra själva utan vi behöver stöd. Så att, om inte annat så ska man bli månadsgivare till oss för att man kan minska sin skatt i framtiden. För att ju färre som blir sjuka, ju mindre behöver vi betala i skatt. Så tänker jag.
Precis.
Ja.
Och då är det kostfonden.se.
Ja, då är det kostfonden.se.
Mm. Toppen. Tack snälla för att jag fick komma idag.
Tack ska du ha. Ja. Tack.
Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.